Podplay. Det är eftermiddagen den 21 augusti 2017. I östra Köpenhamn cyklar en man längs med strandkanten när han ser något som får honom att bromsa in. Han ser något som ligger och flyter ute i vattnet och inser att han måste ringa polisen som snart dyker upp. Fyndet visar sig vara svaret på många av deras frågor. I 10 dagar så har de letat efter en försvunnen svensk journalist. Och nu förstår de att det redan spektakulära fallet är mer makabert än de tidigare kunde ana. Du lyssnar på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. Köpenhamns gator myllrar av liv. Det är sommaren 2017 och överallt sitter folk på uteserveringar, promenerar i parkerna eller solar nere vid vattnet. En av dem som njuter av sommaren är svenska Kim Wall. Hon är en frilansande utrikesjournalist och har spenderat flera år på resande fot. Och nu har hon precis kommit tillbaka till Skandinavien och flyttat in hos sin pojkvän i den danska huvudstaden. Kanske är det särskilt skönt för föräldrarna där hemma i Trelleborg. Deras dotter har ofta varit i länder där journalister kan råka illa ut. Och ibland har det kunnat gå dagar utan att hon hört av sig. Och nu är hon bara en timmes bilresa bort. Men vistelsen i Köpenhamn är bara tillfällig. Kim och pojkvännen ska nämligen flytta till Peking i augusti och vara borta ett år. Så att Kim kan rapportera mer från Asien. Men innan hon åker så vill hon göra ett reportage om den pågående danska rymdkapplöpningen. I Köpenhamn finns det nämligen 2 team som tävlar om att skicka iväg Danmarks första bemannade rymdfärd. Och under sommaren får hon komma och träffa det ena teamet. Men det andra, som leds av den excentriske uppfinnaren Peter Madsen, har varit svårare att få tag i. Kim har mejlat Raket Madsen, som han kallas, men inte fått besked om det blir någon intervju. Den 9 augusti 2017 äter Kim och pojkvännen middag med Kims familj på en restaurang i Trelleborg. Det är första gången pojkvännen träffar svärföräldrarna och det blir en lyckad kväll. Dagen efter, när Kim och hennes mamma pratar i telefon, får pojkvännen högsta betyg av mamman. Kim säger att det här är hennes livs kärlek. Den kvällen efter samtalet, den 10 augusti, ska Kim och pojkvännen ha avskedsfest i Köpenhamn innan de åker till Kina. Men mitt i förberedelserna ringer Kims telefon. Det är den excentriske uppfinnaren Peter Madsen. Han går med på att bli intervjuad av Kim och vill dessutom bjuda henne på en tur i sin ubåt Nautilus. Och han vill att det sker samma kväll. Det krockar med festen, men Kim vill gärna prata med Madsen. Så efter att ha tagit emot de första gästerna skyndar hon sig iväg till ubåten som ligger vid kajen en kort promenad bort. Klockan närmar sig 7 på kvällen. Hon räknar med att vara tillbaka på festen någon gång efter 8. En stund senare kan vännerna i lägenheten se ubåten glida förbi ut på vattnet. I tornet står Kim och vinkar. Festen pågår i flera timmar. Klockan passerar 8, men Kim syns inte till. Hennes pojkvän börjar nu bli riktigt orolig. Kim skickade ett sms precis efter att hon åkt förbi med ubåten och skrev att de var på väg ner i undervattensläge. Men sen dess har det varit tyst. Och när gästerna har gått hem så ger han sig iväg och letar. När båten fortfarande inte är tillbaka vid 2:30 på natten så larmar han polisen. Under de tidiga morgontimmarna sätter de igång jakten efter den försvunna ubåten. Och det blir en rejäl insats med både båtar och helikoptrar. Klockan 5:30 på morgonen har Kim varit borta i över 10 timmar. Och pojkvännen inser att han måste ringa hennes föräldrar på andra sidan sundet. Är det okej om vi pratar engelska, frågar han. Det han nu ska berätta är inget som får missförstås. Han förklarar att deras dotter är försvunnen på en ubåt utanför Köpenhamn. Så snabbt de bara kan sätter sig föräldrarna i bilen och kör mot Öresundsbron. Klockan 10:30 på förmiddagen är Kim fortfarande försvunnen. Men så kommer ett positivt besked. Ubåten har setts i Kögebukten, söder om Köpenhamn. Man får också kontakt med uppfinnaren Peter Madsen som meddelar att han är på väg tillbaka till hamnen. Allt är bra ombord, säger han. Kims föräldrar och pojkvännen får nyheterna över telefon och kramar om varandra av glädje. Men lättnaden blir kortvarig. För ungefär en halvtimme senare kommer ett nytt besked. Allt är inte alls bra. Det visar sig att ubåten har sjunkit sedan man såg den sist i Kögebukten. Uppfinnaren Peter Madsen har räddats av en fritidsbåt. Men ingen vet vad som har hänt med Kim. När den 46-åriga Peter Madsen kliver i land, iklädd i militäroverall och med en guldfärgad värmefilt i handen, är hamnen full av journalister. Är du okej, Peter, ropar någon och får en tumme upp som svar. Jag mår bra, men jag är lite sorgsen. Det var tufft att se Nautilus sjunka. Det blev något fel med barlasttanken, säger han. När en reporter frågar hur det gått med hans passagerare svarar han att han har varit ensam ombord. Senare samma dag förklarar Madsen i polisförhör att han släppte av Kim vid kajen redan på kvällen och gett sig ut en sväng på egen hand. Men polisen tycker inte att det låter realistiskt. Om det hade stämt hade ju Kim inte varit försvunnen. Peter Madsen delges misstanke för mord på fredagskvällen den 11 augusti. Dagen efter ställs han inför häktningsdomstolen i Köpenhamn. Och nu, bakom stängda dörrar i rätten, ger Madsen en ny version av vad som har hänt. Han berättar att Kim är död. Men att det inte var han som dödade henne. Hon dog i en olycka när hon fick ubåtens tunga lucka i huvudet. Efter det säger Madsen att han begravde henne till havs enligt gammal sjömanstradition. Den 21 augusti 2017 har Kim varit försvunnen i 10 dagar. Men den här eftermiddagen upptäcker en cyklist i södra Köpenhamn någonting som flyter i havet 5 meter från strandkanten. Det visar sig vara en torso. En kvinnokropp utan huvud, armar och ben. 2 dagar senare är DNA-analysen klar. Det är Kim Wall. Torson är full av knivstick. Som att någon har försökt punktera den på gaser så att den skulle sjunka till botten. Peter Madsen vägrar att ändra på sin historia. Kim Wall har dött av en olyckshändelse. Polisen köper fortfarande inte den förklaringen och börjar kartläggningen av den danske uppfinnarens liv. För vem är egentligen Peter Madsen? Mannen som bjöd ombord Kim Wall på sin ubåt. Han föds i januari 1971 i Säby, 10 mil väster om Köpenhamn. När han går i högstadiet bestämmer han sig för att börja bygga raketer. Han hänger med noga på fysik- och kemilektionerna och söker upp sina lärare på rasterna för att pressa dem på mer information. Efter gymnasiet är han länge med i en raketklubb för amatörer. Många han möter tycker till en början att han är en härlig och entusiastisk person. Men snart blir de rädda för honom. Madsen är manisk och hans experiment anses dessutom vara en säkerhetsrisk. 1994, när han är 23 år gammal, blir han helt enkelt utesluten ur klubben. En tid efteråt sätter han också alla raketprojekt på paus och börjar istället bygga ubåtar. Våren 2008 är han klar med sin tredje ubåt, den nästan 18 meter långa Nautilus. Men nu blir Madsen sugen på rymden igen. Och tillsammans med en annan kille grundar han företaget Copenhagen Suborbitals. Men Peter Madsen ägnar sig åt mer än bara raketer och ubåtar. Han har vad man kan kalla en utsvävande sexualitet och har provat många av Köpenhamns sexklubbar, inklusive sådana som är lite mer kinky. Tillsammans med ett konstnärskollektiv håller han dekadenta fester där gästerna ofta är antingen avklädda eller maskerade. Han gifte sig 2011, men då med villkoret att det är en öppen relation och att han får ha älskarinnor. Men det mesta för Madsen är ändå arbete. Projekten fortsätter och han rör sig sakta men säkert mot sina mål. Däremot går det sämre med de mänskliga relationerna. När Kim Wall kontaktar Peter Madsen våren 2017 är han inte längre med i rymdbolaget Copenhagen Suborbitals. Tvärtom är de nu hans konkurrenter efter att han blivit osams med sin partner och brutit sig ut. Nu håller han till i en egen verkstad och arbetar med volontärer och praktikanter som har kommit dit bara för att jobba med honom. Kim Wall är inte heller den enda journalisten som är intresserad av den excentriske raketmadsen. Den nyzeeländska filmmakaren Emma Sullivan har till exempel tagit sig till Köpenhamn för att göra en dokumentärfilm om den danska rymdkapplöpningen. Filmen ska följa Madsens arbete, men kamerorna fångar också en hel del spänningar på anläggningen. Madsens praktikanter och volontärer, som alla jobbar gratis, börjar läsna på hans enorma egoism. Madsen å andra sidan tycker att hans medarbetare är lata, oentusiastiska och illojala mot projektet. Dessutom verkar Madsens humor bli allt konstigare ju längre sommaren går. Han säger att teamet antingen kommer gå till historien som världens största hjältar eller största skurkar. Han pratar också om att vissa människor är psykopater och att de har storhetsvansinne och är mänskliga rovdjur. När en av praktikanterna känner sig omotiverad och skämtsamt mässar sin chef att han måste skrämma henne för att hon ska jobba hårdare, får hon ett underligt svar. Madsen skriver att han ska binda fast henne i ubåten Nautilus och tortera henne medan de är under havsytan. Han har en mordplan färdig, skriver han. Praktikanten skrattar bara. Och när Madsen kort därefter frågar om hon vill följa med på en tur i Nautilus, tycker hon att det låter trevligt. Men när den kvällen väl kommer, tar Madsen med sig en annan passagerare istället. Kim Wall. I samband med kartläggningen av Peter Madsen går man också igenom hans dator. På en hårddisk hittar man bilder och videos på tortyr. Och till och med filmer på verkliga mord, där kvinnor hängs eller blir halshuggna. När Madsen förhörs om materialet skiljer han allting på en av sina volontärer. Men polisen tror honom inte. Även hans team börjar nu inse att deras chef förmodligen är en mördare. De spekulerar att han helt enkelt vill att känna hur det känns att ha mördat en människa. Och när han fick chansen tog han den. Och det är inte bara dokumentärfilmaren Emma Sullivan och volontärerna som hört Madsen säga konstiga saker. Vittnen berättar till exempel att han pratat om det bästa sättet att dumpa en kropp i Kögebukten. Under hösten sätter polisen in svenska likhundar i sökandet efter Kims kvarlevor. Hundarna markerar på samma ställe varje gång, men dykarna hittar ingenting där. Men efter att ha räknat på hur havsströmmarna rör sig och dykt en bit bort, hittas till slut Kims huvud, armar och ben. Genom att undersöka skallbenet kan man nu konstatera att hon inte alls dött av att ubåtsluckan träffat henne i huvudet. Hon har nämligen inga frakturer där. Till slut erkänner Peter Madsen att han har styckat Kim Wall. Men när han ställs inför rätta i mars 2018 nekar han fortfarande till att ha mördat henne. Vid rättegången kommer det dock fram att Kim Wall varit fastbunden och utsatts för sadistiskt sexuellt våld innan hon mördades. Madsen hade också haft sperma i sina kalsonger när han klev i land på förmiddagen efter mordet. Rättspsykologernas teori är att han har mördat för sin egen njutnings skull. Den 25 april 2018, 8,5 månader efter mordet, döms Peter Madsen till livstidsfängelse. En dom som senare fastställs av den danska motsvarigheten till hovrätten. Drygt 2 år senare, på hösten 2020, försöker Madsen fly med hjälp av en pistolattrapp och hot om en bomb. Men han grips bara 3 timmar senare, 300 meter från fängelset. För Kim Walls anhöriga har det varit viktigt att Kim inte bara blir känd som ett brottsoffer. Istället så har de jobbat hårt för att belysa hennes framgångsrika karriär som journalist. Bland annat genom Kim Walls minnesfond, som varje år delar ut resestipendier till kvinnliga journalister som jobbar i Kims anda. På minnessajten Remembering Kim Wall finns förutom hyllningar och minnen en lång rad av hennes reportage publicerade. Reportage som borde ha blivit så många fler. Du har lyssnat på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. Manuset är skrivet av Per Johansson. Klippning och ljuddesign, Kristoffer Folin. Redaktör, Alex Häger. Exekutiv producent, Victoria Rinkos. Mördarens motiv produceras av Podplay.
Podplay, en del av